Hej och välkommen till Företagsterapeuten. I det här avsnittet så möter du mig Jessica, terapeuten som för ditt företag framåt, men också även min co-host i de här avsnitten.
Cindy Kronjesson, och jag jobbar som inredningsterapeut och inredare i mitt uppdrag Modig.
Så kul att du kommer vara med mig. Vi kommer ju prata... Ja, nu tog jag över vad du skulle säga.
Jag bara, kör här!
Skitsamma, vi bryter där.
Vi bryter. Hej Jessica!
Hallå där!
Hej, hur är det idag?
Idag är det bra.
Idag är det bra?
Ja!
Vad skönt!
Ja, jätteskönt. Själv då?
Jo, men jag tycker att det är fint med mig också. Solen skiner här i Malmö, så det är härligt. Mm. Idag så ska vi ju prata lite om det här med att vara nischad eller multipassionerad.
Precis!
Det tycker jag är spännande.
Ja, ett väldigt spännande samtal. Jag tänker att man är liksom, ja jag vet inte, jag blir helt inte klok på det där. vad tänker du om det? Vad är multipassionerad och vad är nischad? Och vad är du då? Vad skulle du kalla dig själv?
Jag skulle nog säga att jag, om jag måste välja på dem, så är jag egentligen multipassionerad. Sen kan jag ju se röda trådar genom mitt yrkesliv och det jag har gjort. Men jag är ju lite för ivig och så för att passa in i en box eller en mall. Att så här är det liksom.
Mm.
Och jag önskar ibland att jag var lite mer nischad, så att det var väldigt tydligt.
Men ja, precis. Och jag tänker att det känns så fel att vara multipassionerad. Alltså det känns som att man ska vara nischad. Man ska ha en kurs och göra en sak och sälja den. Det känns som att det är det rätta att göra liksom. För då vet du vad du gör och alla andra vet vad du gör. Och du har liksom bara en sak att sälja in. Så kan jag få känslan ibland. Så ibland känns det som att jag gör fel när jag gör massor med saker. Och just nu skulle jag väl kalla mig både nischad och multipassionerad, för jag har ju varit, eller jag är multipassionerad, men den röda tråden i allt jag gör, det är ju liksom egentligen terapi. Jag jobbar ju med skrivterapi. Jag har ju skrivterapi i kurser för privatpersoner som vill liksom bearbeta saker med pennan.
Jag har hur funkar det? Kan vi stanna upp lite, för jag är lite nyfiken. Hur funkar det här med skrivterapi egentligen?
Nej, men det handlar ju mycket om att skriva ut tankar och känslor, att inte liksom tänka på stavning och grammatik, att inte tänka att du skriver för någon, utan är man van med att skriva så som jag är till exempel, då skriver man ju bara fritt. Idag känner jag mig förvirrad eller frustrerad, och så fortsätter man liksom. Men när man nybörjar så kanske man behöver en uppstart, att jag säger till dig, fortsätt meningen, jag är rädd för. Och så vet ju inte du vad som kommer efter där. Så i skrivandet kommer liksom saker du inte visste att du hade inom dig ut. Och det är det som är så spännande. För när vi pratar så är det så lätt att tappa tankar. Att vi tänker så himla mycket och allt kommer liksom inte ut. Men när vi skriver så fastnar de på pappret. Så oftast får vi ner saker som vi inte visste vi hade inom oss där. Så det är det som är det magiska. Och det blir också starkt när man får se det utanför sig själv.
Och i det då så kan du komma med lite så här meningar eller hjälp. Alltså om man nu inte är så bra på att skriva fritt.
Precis, då finns det ju olika övningar. Så det beror ju på hur jag jobbar med det. Jag har ju digitala kurser där man köper och jobbar sig igenom olika saker. Eller så kanske man går en workshop med mig, och då har jag ju färdiga övningar som det gör. Eller om man går i terapi. De flesta av mina klienter vill ha skrivövningar mellan sessionerna. Så då får ju de olika sådär. Så det beror ju på vilken problematik du har. Har du problem med relationer så kommer jag ju på övningar i stunden kopplat till relation. Och har du problem med något annat så hittar jag på övningar till det liksom. Sen utbildar jag ju också coacher och terapeuter till att bli diplomerade skrivterapeuter. Så det gör jag också. Så det är min del i skrivandet, om man säger så. Sen har jag ju solosystrar och företagsterapeuten.
Och de två är olika saker.
Ja, men de är lite olika. Men båda riktar sig till företagare. Så att jag tänker att de på något sätt hänger ihop. I Solosystrar nu, det är ju ett nätverk där jag kommer dela upp det. Så att jag har olika, liksom. Vi kommer ha frukostmöten och kvällsmöten och mastermind. Så att man kan köpa olika delar, liksom. Som man är i behov av. Och företagsterapeuten, det är ju dels den här podden. Men också att jag har företagsterapi. Och där coachar jag företagare. Och ofta handlar det om rädslor eller liksom, så det blir, där kan jag ju peppa dig och stärka dig i ditt företag, men också mycket privat. Känner du att det är svårt att komma vidare i ditt företag för att du har problem hemma eller men tankar, så hjälper jag ju dig med helheten, liksom, så att jag inte bara pratar företagande. Sen har jag ju min samtalsmottagning i Vänersborg. Där jag träffar blandade personer, allt möjligt, kan vara precis vad som helst, och har även online då. Och nu har jag precis nischat mig till, också har jag en del av det som jag kallar krimcoachen, för att jag märkte att jag har många män som söker upp mig med ett kriminellt förflutet. Och det är en målgrupp som jag verkligen fullkomligt älskar att jobba med och har jobbat med i 10 år. Så att jag tycker att det är så jäkla kul att få hjälpa dem. Och vi nischar mig och arbetar mer med dem. Så det är liksom en ny gren i min verksamhet. Så att det är ju liksom, vad blir det? 5 olika ben. Men allting handlar om terapi, liksom. Eller för mig handlar det om djup och samtal och äkthet, men det hade ju såklart enklare om jag bara kapade allt och bara körde kring coachen, liksom. Då hade jag ju varit nischad, hade väl folk sagt. Men jag vet ju också att jag är en rastlös person som blir uttråkad. Även om jag älskar de här klienterna, så kommer jag vilja göra andra saker. Och det är det som är mitt problem, att vara multipassionerad. Förr när jag jobbade som föreläsare. Jag startade ett bokförlag. Det var det jag gjorde. Och i det här bokförlaget så började jag också ut och föreläsa. Och sen hittade jag saker. Så här, jag föreläste mycket om ADHD. Så då hittade jag sådana här, det heter inte ADHD-leksaker, men du förstår vad jag menar. Och då tog jag in dem och började sälja dem. Och sen hittade jag t-shirtar för där det var massor med fina tryck angående psykisk ohälsa. Så började jag sälja dem. Och sen liksom, du vet, när jag tittar på mitt företag så blir det så här. Vad fan gör du nu? Jag bara gör det som är kul hela tiden, liksom. Och jag såg ju själv att jag bara spretade åt 1000 håll. Så sån är ju min hjärna. Och det är också så.
Och då jobbade du också heltid.
Då jobbade jag också heltid, ja. Så jag vet ju att jag inte kan kapa alla ben och bara göra en sak, för då mår jag inte riktigt bra. Men jag behöver nog hålla mig inom en kategori i alla fall. Jag kanske inte ska starta en osthall, liksom.
Nej.
Det är väldigt jobbigt. För det är jobbigt redan nu att vara, att ha de här olika benen, liksom, för att det är mycket att hålla koll på.
Vad roligt att du sa just osthall, för att jag var så himla sugen. Det finns en liten butikslokal ganska nära där jag bor, och jag bara sa, men gud, tänk om man skulle liksom ha inredning, ost, blommor. Det är typ det bästa jag vet. Jag har vin, men det får man väl inte sälja. Men liksom så här, tänk att få, gud vad, det hade ju varit superroligt. Blommor, ost och inredning. Perfekt. Men ja, det är lite så.
Och jag sa osthall för att jag var på väg att köpa en osthall. Nej, och jag gillar inte ost. Så att, ja, min hjärna.
Gillar du inte ens ost?
Ja, men alltså, jag ska inte säga att jag är en passionerad ostälskare. Jag äter hushållsost. Liksom. Så att jag ska inte ha en osthall. Jag behöver ju någon som stoppar mig. Men vad tänker du då? Är jag då, skulle du säga att jag är multipassionerad eller nischad? Alltså, hur skulle du beskriva mitt företag då?
Ja, men jag skulle säga att du är passionerad och multipassionerad. Men samtidigt är du ju nischad. Alltså, du har ju ändå din, du har ju liksom, alltså, det övergripande är ju att hjälpa människor genom terapi, både om det är det skrivna ordet eller liksom i samtalen, så tänker jag att det är ju liksom det övergripande. Så jag kan ju tycka att du har en tydlig nisch, liksom. Sen att du har olika delar i det, det ser jag, och det är ju inte alla som har det. Nej. Och det är inte heller alla som har, tror jag, förmågan eller förutsättningar att klara av att göra det du gör.
Nej.
Det tycker jag är sjukt imponerande. Liksom, samtidigt så förstår jag att liksom, att du jobbar med liksom människor som du har jobbat med tidigare, alltså sådär, och att du liksom, dels att du är den du är, så att man vill ha samtal med dig, är ju liksom, det är ju inte så konstigt att människor dras till dig i det, att du känns som en väldigt kompetent och grym terapeut.
Mm.
Men att du har de andra benen också, för jag menar, skrivterapin hänger ju ändå ihop med samtal och samtalsterapin, och att du har företagare, ja, det är ju utifrån att du också har varit företagare länge och liksom ser helheten, vilket jag tror att inte många typ företagsterapeuter gör, utan då fokuserar man på kanske företaget.
Men ja, precis. Jag har ju själv haft företagscoacher och jag har inte hittat någon annan företagsterapeut, utan det finns ju bara företagscoacher. Och det jag har märkt att en gång när jag kom till en sån coach och hade en dålig dag och bara kände mig helt så här, så vågar ju inte de ta i det. Utan Nej. Nu pratar vi framåt, nu pratar vi företaget. Medans jag går ju in, jag är ju inte rädd för dina känslor Nej. Eller om du är i sorg eller liksom, utan jag möter ju dig oavsett vart du är. Och det sitter ju ihop, ditt mindset och ditt företag. Så att det är ju jätteviktigt att grotta ner sig i rädslor och motgångar och sånt där också. Mm.
Så att jag skulle säga att du har en tydlig nisch, tycker jag. Men att du gör olika saker. Och det är väl det jag förstår, att det är väldigt mycket enklare att kanske få andra människor att förstå kring liksom vad man gör, om det är väldigt nischat och väldigt tydligt. Jag säljer ost, det är det jag gör.
Precis.
Jag säljer inte också blommor och inredning och tjänster.
Nej, men precis. Och jag tycker att man, för jag kan ju också tänka att jag har en nisch. Allting ligger i samma låda, men i den lådan så blir det lite rörigt ibland.
Mm.
Liksom, för jag vet inte vilken ska jag ta upp först, eller vilken ska jag prata om, eller vad är det jag gör nu, eller liksom sådär. Men ibland vet jag inte, ibland när någon söker sig till mig och vill ha ett samtal, så säger de inte vilket slags samtal, men vänta nu, är det företagsterapi, är det vanlig terapi, liksom, vad vill jag göra med, att jag kan bli lite så.
Men du kanske från den här lådan då, så får du ha en byrå där du har olika. Precis. Alltså i den ena lådan har du företagsterapi, i nästa låda har du liksom krimcoachen, att liksom, fast allt är ändå i samma byrå. Liksom.
Precis, och det är ju det jag har gjort nu som vi pratade om i föregående avsnitt, där att jag liksom sorterade, så att nu känns det som att jag börjar liksom bygga min byrå lite grann.
Mm.
Men hur ser du då på ditt företag? Är du i en smal liten nisch, eller känner du dig också liksom som att du har massor med lådor som det är stökigt i?
Alltså jag känner ju att jag är i en nisch inom inredning och styling. Det gör jag. Och samtidigt så tänker jag att jag vill ändå säga att jag är inredningsterapeut, och så undrar folk, jaha, vad är det då?
Mm.
Och det är ju, dels så har jag ju jobbat med människor och i samtal i väldigt, väldigt många år. Och för mig så hänger liksom måendet ihop. Både liksom så som du jobbar med mående, men också för mig då med färg och inredning och växter och så, allt det som liksom påverkar oss utifrån och in. Och den nischen tror jag är ganska smal, eller den tror jag är väldigt, väldigt smal. Jag tror inte att det är jättemånga, jag tror att det finns många som kanske har jobbat i människoyrken och sen börjat jobba med inredning, men jag vet inte om det är så många som är nischade väldigt tydligt så som jag tänker att det är för mig. Och vissa tycker ju, herregud, du har hoppat från en bransch till en annan. Nej, det tycker ju verkligen inte jag. Jag tycker att de hänger ihop otroligt, men att människor ser inte det. Och att det kanske också är lite nytt, det här med att påverka sitt mående och sin hälsa genom det vi omger oss med. Jag tänker att många som kanske anlitar inredare eller inredningsarkitekter för att bygga om kontor eller vad det nu kan vara. Där tänker man funktion före kanske liksom de andra sakerna som egentligen påverkar oss lika mycket eller mer. Och jag kan väl känna att jag är ju inom området liksom inredning, styling, färg. Men det känns ju också lite rör, eller det är ju också lite delar i det. Det är ju helt olika att hjälpa människor att styla inför försäljning, som är en del, mot att liksom hjälpa människor i sitt hem. Eller...
Ja, men precis. För det känns ju som att du också har olika byrålådor. En mm. byrålåda är mäklare där du hjälper mm. med styling. Och en byrålåda är privatpersoner. Mm. Där du liksom jobbar då med inredningsterapi. Liksom försöker få dem att må bättre med hjälp. Sen har du också en företagslåda.
Mm. Där jag vill hjälpa företagare. För jag tänker att... Är man enmansföretag eller mindre företag så känner man kanske inte att det är där man lägger de största pengarna på att ta in dem. Och jag tänker att människor har nog en bild av att det är väldigt, väldigt dyrt att liksom anlita konsulttimmar för mig. Det är ju klart att jag kan göra rätt stor skillnad på 1,5 timme liksom. Hos någon där jag gör tips eller så här, vill de sen att jag ska utföra det är klart att ja, då blir det kanske lite dyrare. Men med rätt små medel kan jag göra rätt stora grejer.
Mm.
Men det som jag också tänker på lite. Det är ju det här att när man är hemma hos någon. Oavsett om det handlar om styling. Eller att hjälpa privatpersoner till exempel. Då, så blir ju samtalen väldigt ofta väldigt innerliga. Och när man ska flytta så kan det ju vara av väldigt tråkiga anledningar.
Mm.
Och jag räds ju inte heller det där att för mig är liksom mötet med människan, jag går ju liksom och tar i människors ibland sängkläder och är nästan i deras säng och det är så otroligt liksom privat sfär och för mig är det jätteviktigt att ha stor respekt för det att det här är inte bara en lägenhet eller ett hus som ska krängas.
Precis.
Utan detta är kanske någon som har bott här jättemånga år eller man har haft drömmar, det kan vara liksom dödsfall och det kan vara separation och det kan vara ganska tufft. Eller när man har flyttat till ett ställe och man har, jag var hemma hos en kvinna som hade flyttat och hon sa ja jag vet men nu får jag faktiskt lov att välja vilka färger jag vill ha för att hon hade separerat och då tänker jag så att där är väldigt många sådana saker och jag tänker också att det hänger liksom ihop att jag vill ta de samtalen och att människor vill öppna sig. För att det gör också det lättare för mig att se liksom vilka behov som kommer att finnas. Eller vad man behöver.
Mm.
Kanske i färger eller i konst eller vad det kan vara.
Mm.
Så ja, nej, men det är säkert lite rörigt. Kanske för vissa. Och samtidigt så är det ju ganska klart för mig. Men det som jag tänker är det svåra för mig. Är väl att liksom nå ut till människor med detta.
Mm. Ja men precis.
Ja. Mm.
Ja och det blir ju också så här. Vad ska jag. Jag tror ju att det blir splittrat. För att det också blir. Vad ska jag välja att nå ut med. Ska jag prata med företagare. Och liksom berätta att jag kan hjälpa dem. Att få ordning på kontoret. Så att de känner. Får mer energi. Eller ska jag prata mot privatpersoner. Och vart ska jag rikta mitt fokus. Eller liksom. Att det är väl det som blir. Lite splittrat för att även om du har det olika byrålådor så vilken byrålåda ska du ta fram och när och vad vill jag göra mest eller liksom ja.
Ja och det som jag tänker det är ju klart att det är ju fantastiskt att få lov att hjälpa människor att liksom optimera sitt boende när de ska sälja så är det ju såklart att jag brukar säga det till många av de kunderna jag träffar att det är egentligen inte nu man ska anlita mig, det är ju egentligen när man flyttar till precis. Det nya.
Ja, inte när man flyttar därifrån.
Det är där man behöver mig, tänker
jag.
Ja,
precis.
Men nej, det är svårt att veta vad jag ska liksom, och hur jag ska nå ut. Ja, och det var det jag skulle säga om företagare, att jag tror inte att de allra flesta vet hur påverkad man blir.
Nej.
Av färger eller det man har på sitt skrivbord eller sådär. Och att man tänker, ja, det går bra. Men att man faktiskt kan, och det gäller ju inte bara mindre företag, det gäller ju större företag och arbetsplatser i stort. Eller skolor för den delen, eller vad det nu kan vara. Liksom det här, hur är känslan när man kommer dit? Hur finns det liksom... Är där olika färger? Alltså det beror på. Vill man ha liksom ett möte där det ska spruta idéer. Ja då behöver man kanske tänka på vissa saker. Ska man ha ett mer så här arbetsamt rum. Eller där man kan liksom mer djupkoncentrera sig. Då behöver man tänka på andra saker.
Ja, men precis.
Och där tror jag att man har väldigt, väldigt mycket att vinna.
Precis. Så är det jobbigare för dig liksom hur du ska prata om det här och var? Eller vad känns det? Tänker du ibland som jag att det hade varit enklare om jag bara kapade alla grenar och bara hade en byrålåda liksom? Eller vad?
Ja, det tänker jag.
Mm.
Alltså hade jag gått in i en nisch, till exempel bara styla till mäklare.
Mm.
Då hade det kunnat vara fullt fokus och det hade varit enklare för mig. Jag hade kunnat investera väldigt mycket mer i liksom material till det och liksom verkligen köra helhjärtat bara på det.
Jo, men precis. Det känns ju enklare i samma sätt att jag bara hade haft min samtalsmottagning och ingenting annat. Då hade jag ju kunnat säga, men jag behöver inte Instagram. Jag behöver ingenting liksom. Jag kan bara liksom ha Google och min hemsida och gå ut och nätverksträffa. Och på ett sätt känns det så jävla mycket enklare. Man bara, åh vad skönt med slänga alla andra byrålådor. Så har jag bara, ta hand om den här lilla lådan liksom.
Precis.
Känns det så himla enkelt, men varför måste man ha 10 byrålådor till liksom? Mm.
Ja, ibland känner jag också så.
Ja. Men har du någon byrålåda som är favoriserad då? Som du vill ska... Ja, men den här vill jag att den ska bli ännu större. Det är det här som är min favoritlåda.
Ja, men det är väl... Det är kanske för... både företagare, för att jag tror att man har så himla... Eller företagare och offentliga miljöer skulle jag vilja säga.
Mm.
Att man har så otroligt mycket att vinna på det.
Mm.
Men även privatpersoner är ju väldigt, väldigt roligt. Och ibland tänker jag så här att det handlar inte bara om att det är just jag som kommer. Eller det kan du såklart ha att göra med. Att jag kanske vågar utmana. Att jag vågar liksom vända upp och ner på vissa liksom tankar som man har hemma.
Mm.
Men att... Det handlar om att få nya ögon på det.
Mm.
Att få lite nya idéer eller vad det nu kan vara. Mm. Och det är väldigt svårt att få det när man går i sitt eget hem. Så det är väl de två byrålådorna som jag skulle vilja liksom utveckla. Men sen samtidigt så har jag ju den här, som jag vet att vi pratade om för några avsnitt, om att faktiskt bli lite så här djupdyka i andra som jobbar med inredning, färg, form, forskning och ta reda på mer liksom. Dels för min egen skull, men också att liksom ge det till andra. Och det är ju ytterligare en byrålåda, även om det också hänger ihop.
Ja, och sen får man också se, för då blir det som en byrålåda som den här podden för mig, det är ju en byrålåda och den ger ju inte direkta pengar. Det är ju bara så här, här har jag roliga färgglada strumpor i, liksom. Men den ger inte pengar. Och det är där man också behöver kolla, som vi pratar om när vi pratar om strategi, att vilken byrålåda drar jag in och ut mest och vilken tjänar jag pengar på, liksom. Mm. Men kan du känna dig rädd för att nischa dig? Har du tänkt ibland att nu ska jag bara nischa mig till det här? Jag kapar allt annat och ska bara jobba med second hand och inredning till exempel. Eller liksom, har du tänkt på det och tänkt, men hur känns det om jag skulle nischa mig?
Alltså jag skulle nog tycka att det var lite tråkigt att bara nischa mig, eller att bara göra en sak, men jag vet inte. Ibland tänker jag, det är lite som vi pratade om förra avsnittet, där man var strategisk. Skulle det vara mer strategiskt av mig att bara göra en sak och bara kötta på med det och inte tänka på de andra sakerna? Det kanske det skulle, jag vet inte. Eller så skulle det inte göra det. Och då har jag tappat de andra benen. Så att jag vet inte.
Jag tycker att det handlar dels om att rädsla att tappa ben. Och dels en rädsla att bli uttråkad. Tänker jag. Och det är det som är så. För jag känner också att jag är rädd att bli uttråkad. Jag har båda rädslorna. För att som nu när jag startade krimcoachen, så var jag ju jätterädd för att tappa liksom den grenen som bär mig liksom. Eller liksom tappa allt annat, för att, men också att jag är rädd att, men tänk om jag inte får in något annat. Jag behöver liksom ha variationen. Mm. Det är det som liksom ger mig luft. Sådär. Mm. Men jag ser ju, eller jag tycker ju när andra är totalt nischade, så tycker jag att det är ju det bästa. Om jag själv skulle välja till exempel en terapeut när jag är utmattad. Då hade jag ju valt en som var specialist på det. Eller om jag vill ha ACT. Eller om jag själv letar efter någonting, så letar jag ju efter hellre nischad. Det är ju som att om du är läkare och ska operera, då vill jag ha en hjärtläkare istället för någon som är ögonläkare. Eller liksom att jag väljer ju den person med mest kompetens. Och det har man ju ofta om man är nischad. Så jag tycker, jag ser ju otroligt stora fördelar med att vara det. Men jag har så svårt själv liksom, med att liksom känna att jag ska bara ha den här byrålådan. Liksom.
Mm. Men när du säger så, ja läkare, där håller jag med. Den nischen vill jag också ha. Liksom. Mm. Nu när jag opererar min hals så är jag glad att det var en öronäsa halsläkare och inte liksom, en ortoped som gjorde det. Mm. Så det är klart. Och samtidigt så tänker jag, när det gäller kanske både ditt och mitt område, så handlar det ju också om vem man är som person, tänker jag.
Mm.
Att det kan ju finnas de som är väldigt nischade, väldigt specialister.
Mm.
Till exempel kanske på färg. Mm. Om det är någon som är super bra på färg. Och färglära och allt det. Mm. Men de kanske inte alls har känslan för andra delar.
Nej, precis.
Nej, då, ja visst, jag kan ju få hjälp med färgen. Men om de andra delarna i mitt hem hänger ihop med färgen och så, då tappar man ju det.
Mm.
Så där skulle jag ändå vilja ha någon som har helheten liksom. Mm.
En AT-läkare, eller vad kallas de?
Ja, men precis. Lite så.
Ja, jag håller med dig. Det är för- och nackdelar. Och däremot kan jag tycka att det är så jobbigt. För till mig kan folk komma ibland så här att ja, men jag vill jobba med min anknytning, jag vill jobba med det här. Eller jag vill, liksom, de har väldigt olika sådär. Och som jag tydligt brukar säga så här, absolut, vi kan prata om det. Men här är jag inte expert. Liksom. Men det finns experter på det. Och så får de välja mig ändå om de vill, vilket de oftast gör. Liksom. Men jag känner ju att det hade också varit enklare för mig om jag hade liksom, ah, men jag har nischanknytning, jag är grym på anknytning liksom.
Mm.
Men ja, jag ser så stora, och det är ju tydligt, speciellt om man tittar på Instagram. Där kan du ju se människor som spretar, som har olika saker i sitt flöde eller i sin text, i sin bio, där när det står att de gör massor med olika saker. Mm. Eller när det är en person som bara gör en enda sak.
Mm.
Vad tydligt det blir. Så jag tycker liksom att det är fördelar och att det är snyggt att vara nischad. Och jag tror att det på ett sätt blir enklare att sälja också, för att du lägger 100% krut på den här byrålådan.
Mm.
Och nu lägger jag 20.
Mm.
Så att en byrålåda kan ju inte växa lika fort när jag lägger energi på alla.
Nej, absolut. Men samtidigt så finns det också sjukt grymma människor som står på många ben. Nu kommer jag bara på kvinnor, och jag har kanske tagit upp dem tidigare. Men om man tittar på till exempel Krickelin i Varberg.
Mm.
Hon har ju liksom, hon börjar väl med att blogga och lite så här, och nu har hon liksom ett livsstilskonceptsbutik.
Mm.
Och hon gör väl lite olika grejer. Eller hon, Marina som driver också Sonjas veranda, och hon har liksom, ja, hon står ju också på olika ben.
Mm.
Eller Myfält i Halmstad som liksom skriver, hon skriver böcker. Och visst, alla de sakerna hänger ihop, att hon skriver liksom kokböcker kanske det inte heter, men receptböcker med texter i. Men hon har ju också ett par olika bageri, och hon har liksom olika grejer som hon gör. Och ett tag var hon lite programledare. Ja, hon gör ju också grejer. Men hon är ju sjukt framgångsrik.
Mm.
Eller framgångsrik. Jag kan inte svara för hur mycket pengar de drar in. Men de gör ju olika saker sen, att det är inom området.
Mm. Ja, men precis. Det känns ändå. Och sen beror det på om man följer människor eller inte. För följer man dem så kan man ju tycka att de är nischade. Så som du sa, att ja, men du är ju nischad. Du jobbar ju liksom med terapi. Liksom.
Mm.
Ja. Och det vet kanske de som har följt mig länge, men kanske inte nya. Och jag som har följt Krickelin länge också, man tycker så här, nej, men hon har ju sin, det är livsstilsgrej liksom, att hon gör samma sak, det är sådär. Men ja, det är klart att det här ser olika ut från olika ögon kanske.
Mm, lite så kan det vara. Men hur skulle du säga att jag är då?
Nej, men jag skulle nog inte säga att du har en tydlig nisch, men du är ju nischad inom alltså inredning och det där. Men precis som du säger att du håller på med olika saker, så du har ju precis som mig, jag tänker att du har samma som mig, att du har olika byrålådor för att du riktar dig mot mäklare och att du liksom företagare och privatpersoner liksom. Och även andra tankar vet jag att du har i ditt huvud på andra saker du vill göra liksom. Så jag
Precis.
tänker att du precis som mig har en byrå.
Mm.
Men ja, och det jag säger är inte att man ska vara nischad. Jag skulle önska att jag var det. Men jag vet att jag inte skulle må bra av en byrålåda.
Mm.
Och det är väl det. Men jag behöver ha mer städat och välordnat i mina byrålådor.
Ja.
Och det är väl det jag har försökt jobba, som vi pratade om sist, med den här strategin. Att jag måste sortera i byrålådor och de ska vara välstädade. Och jag behöver veta vad jag gör i varje byrålåda. Liksom, för annars blir jag totalt förvirrad. Vad är vad och var ska jag lägga min tid? Och så att jag inte håller på att jobba med en byrålåda som inte ger mig någonting liksom.
Ja, och det är ju lite det vi pratade om senast också, det här med hur blir man då mer strategisk i de olika byrålådorna. Eller att man vet vad man håller på med. Och jag tänker att det är säkerligen så att de personer som jag nämnde är strategiska och har ett tänk liksom, och har en strategi som de följer, även om liksom, man tänker att de gör olika saker eller är på olika platser eller syns på olika ställen liksom.
Sen tänker jag att man glömmer av att det ofta tar tid till för att växa. Jag vet inte hur länge Krickelin har varit igång, men det är ju väldigt många år. Det var inte så att hon bara startade upp en butik och oj, nu funkade den. Utan hon har hållit på väldigt, väldigt länge. Det får man inte glömma. Och att hon hade redan en publik. Hon hade redan liksom sin grupp färdig där. Eller ja, färdig, men så jag tänker också att man får liksom komma ihåg att när man är från början så måste man liksom ta, det går inte superfort, och gör det så har man oftast antingen en plan, en bra strategi eller tur. Liksom.
Ja, men absolut är det så, såklart.
Och det måste man liksom påminna sig själv om, så att man är snäll mot sig själv och inte bara tänka att jag ska vara på samma plats. Och kanske viktigare då när man har en stor byrålåda och är multipassionerad, att här behöver jag en tydligare strategi och plan än vad jag har om jag bara har en låda, för att det blir lätt stökigt både för en själv och för andra.
Ja, och det jag kan känna när då folk har sagt så här, ja men det är ju helt olika nischer, eller helt olika så, och det är klart att tittar man på branschen så är det är olika branscher jag befinner mig i. Men jag tycker liksom att för mig är det tydligt som det hänger ihop. Men det jag kan känna är ju att jag har ju jobbat i en annan del under många år och har väldigt många liksom upparbetade kontakter och känner folk och kan den plattformen liksom. Och det jag är i nu, det tar ju ganska lång tid. Det tar ju ganska lång tid att liksom på något vis bygga upp. Jag har ju inte branschkollegor och jag känner ju inte
Nej,
alla
men precis. Du får bygga upp en
i
ny
det. Ja,
liksom.
precis. Och det tar ganska lång tid. Och i det så känner jag att jag liksom, där krävs ju ett större jobb liksom för mig.
Precis, och det behöver liksom vara i min strategiplan. Men jag tänker också att man behöver fråga andra runt sig, för du och jag vet ju vad som finns i våra egna byrålådor. Och du som har pratat med mig mycket vet ju också ungefär hur det ser ut i min byrå. När jag öppnar den här luckan så tittar det där fram. Men jag tänker att det är viktigt för personer som inte känner oss att fråga dem. Ser du ens att jag har en byrå? Ser du vad som är i den? För det var ju det som hände mig, att en person sa till mig att jag fattar inte ett skit vad du håller på med liksom. Och för mig är det också jättetydligt, såklart. Det är jag som har stoppat sakerna i byrålådan, så att jag vet exakt vad jag håller på med. Men då gjorde ju hon det tydligt för mig att ja, men för en person som kommer in helt ny och inte känner dig så finns det ingen tydlighet alls. Den röda tråden finns inte där liksom. Och jag tänker att det är viktigt att nu kanske de mesta som följer mig kanske har gjort det länge och har kollen. Men när nya kommer in så kanske de försvinner ganska snabbt för att de fattar ingenting liksom.
Nej, precis. Och också det där liksom att när man är i en bransch eller vad man ska säga, så är det väldigt lätt att bli lite så här hemmablind eller tro att alla
Precis.
andra förstår precis vad det är man menar. Och man slänger sig kanske med, nu kanske inte varken du eller jag slänger oss med förkortningar eller
Nej.
uttryck som inte alla känner till. Men ibland är det ju så i vissa på vissa kontor och sådär som jag följer, kanske framförallt sådana som är sociala marknadsförare, så att jag vet inte vad det här, den här förkortningen betyder ens.
Nej, precis.
Och då känner man sig lite dum och så kanske man struntar i liksom budskapet i det för att man inte riktigt fattar.
Precis.
Och det är väl lite, där kan det också vara lätt. Alltså, å ena sidan, ja, man kanske inte förstår exakt, liksom, man ser inte den röda tråden där. Men den andra delen kan ju också vara att man är så inne i sitt eget och tycker det är så självklara saker som man säger för att man själv jobbar med det. Men precis. Andra som behöver det kanske inte tycker det.
Nej, och jag tänker att vi ofta behöver ta ett helikopterperspektiv. Mm. Att ibland behöver vi backa ifrån våran byrålåda liksom, och verkligen titta så här, vad är det jag har? Vill jag ens ha kvar den här lådan? Mm. Behöver jag städa upp i den? Behöver jag sätta lappar på dem så att människor utanför ser liksom, vad det är i? Alltså, jag tror verkligen att det är viktigt att sätta i sin kalender att kanske 6 månader så städar jag upp i den här lådan igen. För den blir lätt stökig. Det är så lätt som jag gjorde i mitt första företag, bokförlaget jag hade där, att det här är kul, jag lägger till det här. Det här är kul, jag lägger till det här. Och så bara man sitter med massor med saker i byrålådan. En och samma som är jätterörigt. Och det är ju svårt att hitta nya strumpor om du har trosor och byxor och t-shirtar i samma låda. Liksom.
Ja, precis.
Så jag tänker att det är nog viktigt att liksom, det är okej att vara multipassionerad. Jag kommer nog inte kunna ta bort det och bara ha en nisch. Men jag behöver nog ha välstädade lådor och bara inte börja sälja skor också i min terapiverksamhet. Liksom. För då blir det stökigt för mig. Då får jag inte plats i lådan.
Nej, och jag tänker också att om jag tittar på vissa tidigare jobb jag har haft när jag jobbade som samordnare, då det var ju väldigt så här, ja, det var att vi skulle jobba förebyggande mot kriminalitet, missbruk och annat riskbeteende.
Mm.
Men jag anordnade ju så här filmgala och konsert för våra ungdomar i den stadsdelen och alltså helt andra grejer. Och där ser jag ju att jag är ju alldeles för mycket så här.
Precis.
Även om det knyter an så liksom, nu fick jag ju väldigt fria tyglar och fick vara väldigt kreativ för att vara kommunalanställd. Men, men att, ja, jag tror att man är olika människor och lite det här, jag hade gärna önskat att jag hade någon som kanske var, som hjälpte mig i nischandet eller i strategin. För att det är inte min starkaste styrka. Liksom.
Nej, men precis. Nej. Och sen tänker jag också att man ska komma ihåg att känna att när man, jag är en person som tycker om att vara kreativ och få nya idéer, då ska man ju inte bara bestämma sig att jag ska vara nischad och må dåligt i det. För det var så jag kände kanske innan Solosystrar, när jag bara hade min terapimottagning. Mm. Där kunde jag ju liksom inte leka och komma på nya idéer, utan där var det samtal som gällde. Och till slut kände jag så här, det här är inte kul. Liksom. Och det vet jag, det handlade inte om att jag inte gillade samtalen, men jag saknade det här att jag fick vara kreativ och bara, åh, nu har jag en nätverksträff, åh, nu har jag en vacation, åh, nu leker jag med, liksom sådär. Och därför behöver jag Solosystrar, för att där får jag leka och bara träffa nya människor och hitta på nya projekt och ja, men sådär. Så att jag tror att man behöver vara väldigt medveten, inte ta bort saker, utan liksom, vad behöver jag, för hur funkar jag, för att vi ska inte bara tjäna pengar, vi ska må bra också.
Precis.
Mm. Och det är en klok slutkläm.
Ja, precis. Jag skulle annars höra vad du tog med dig från detta samtalet. Nischad eller multipassionerad?
Ja, precis. Jag tar med mig att vi båda ändå liksom har en ganska tydlig byrå med olika lådor i. Mm. Så att jag tänker att vi båda är liksom nischade men har olika liksom lådor i den här. Att vi behöver liksom leka. Men vi kanske båda två behöver vara noga med att städa och prioritera i lådorna. Vilka ska vara högst upp och vilken ordning vill jag ha på dem? Att det är det vi behöver se över. Och att det inte är fel. Det behöver inte alltid vara enklare att vara nischad. Även om det känns så. Men man kanske behöver vara noga med att välstäda lådor för att inte tappa sin energi. Själv då, vad tar du med dig?
Ja, men jag tar också med mig att ja, men lite att det handlar om personlighet eller personlighet, men lite vem är man som person och hur fungerar man bäst? Och att det är lite det också, man behöver följa det flödet att jag kommer aldrig att bli en superbra liksom revisor eller liksom jobba med siffror för att det ligger inte för mig och det tar för mycket energi. Nej, men då behöver jag på ett annat sätt. Och samma sak, behöver man göra lite olika saker inom ramen för sitt företag för att det funkar bäst för en själv, ja då är det ju det man ska göra. Och är man en väldigt liksom person som fixar det här att vara superstrukturerad, ha liksom en grej som det är det man gör och det är det man säljer. Ja, men då är det ju det man ska göra. Att det handlar liksom också om att titta lite inåt.
Alltså, vi är olika.
Ja, att vi är olika. Det tar jag nu med mig.
Bra, men då säger vi tack för idag så hörs vi igen.
Det gör vi. Ha det fint.
Hejdå.
Hejdå.